Hallå?
Hallå ja! Lyssnar du i Sveriges Radio Play? Jättebra! Lyssnar du däremot någon annanstans så kommer du missa resten av veckans poddavsnitt, för de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio Play.
Jaha ja!
P3, Sveriges Radio.
Ny dag, nya möjligheter.
Och ny vecka.
Money making Monday. Kanske ni har glömt.
Nej, jag kommer ihåg det.
Länge sedan.
Jag sa hej när jag kom, David.
Ja.
Du svarade inte mig.
Du och jag har redan hälsat på varandra.
Ja, fast
men det är alltid, vet du vad jag noterar för dig? Det är att min hälsning, den gäller aldrig för dig. Det är aldrig
ett pismärke, alltså två fingrar upp i luften 50 meter bort på en trottoar. Det tycker inte jag liksom.
Är vi hemma?
Ja, men ja, alltså, det kan man ju vara. Men om jag då kommer in i studion och säger så här, god morgon. Mm. Och du bara, ignoring. För att du har liksom satt upp två fingrar.
Notera att jag har de där två fingrarna i ryggen.
Ja.
Sen tidigare. Och sen så kommer jag in i studion. Och du säger god morgon, absolut. Mm. Men hela din person, hela din energi, hela din aura riktas och dina ögon tittar på Alfred.
Han var inte ens i studion när jag kom.
Nej, så kanske det var. Så
kanske det var bara du här inne.
Ja, kanske inte var ögonen, kanske
hej,
var
Matilda.
Bara din person
hej.
Och din energi och din aura. Ja, hej på dig också.
Hej, men ni har hälsat på mig.
Varmt. Varmt och hjärtligt.
Det är ett enda pistecken.
Inte ett enda. Nej, men du vill köra lite P3 Nyheter. Byta ton då antar jag.
Mm.
Varsågod.
Tack. Och vi börjar i Ukraina där minst 12 personer har skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Och i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och vi byter ämne nu till Köpenhamn, för där har nu par som vigts genom Köpenhamns kommun börjat få tillbaka stålar. Och det är efter att de kommit fram att de avgifter som tagits ut av kommunen för att gifta sig bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Och runt 900 000 danska kronor har betalats tillbaka hittills. Att utbilda sig till ekonom, jurist eller ingenjör är inte längre en säker väg för att få jobb. Och statistik från Arbetsförmedlingen som P3 Nyheter begärt ut visar att utbildningar som nästan varit en garanti för jobb inte längre är det. Ett av dem är systemutvecklare som bland annat sysslar med programmering.
Systemvetare har varit väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. Nu är det inte lika enkelt för dem.
Det säger Björn Svensson, studierektor vid Lunds universitet. Och de har länge skrivit på sin hemsida att de flesta får jobb innan examen, men tonade ner utbildningens möjligheter till jobb efter P3 Nyheters frågor. Och experter pekar även ut juristyrket som ett jobb där många uppgifter kan ersättas av AI. Och de nya tekniska hjälpmedlen kan på sikt leda till färre utbildningsplatser, enligt Joel Samuelsson, prodekan vid Uppsala universitet.
De där är ju väldigt mycket mer tillgängliga och billigare än mänskliga jurister.
Utöver lågkonjunkturen försämrar det ökande användandet av AI ungas möjligheter att få jobb negativt, enligt en färsk svensk studie. Magnus Lodefalk, nationalekonom vid Örebro universitet och knuten till forskningsinstitutet Ratio, ligger bakom studien.
De uppgifter som man får i sitt första jobb, det är lite enkla uppgifter, och de är enkla också för då tekniken att automatisera.
Mm. Jag har själv gått en sån utbildning som direkt ska leda till jobb.
Jaså? Hur gick det då?
Ledde till jobb.
Var det tryckteknik?
Nej, men det skulle också ganska direkt leda till jobb också. Jag har bara gått jobb som leder, eller är utbildning som leder till jobb direkt.
Smart.
Ja, men jag tycker att det är det bästa.
Jag ska bli komiker, mamma.
Ja, jag har svår pitchat hemma. Tror inte hon förstod.
Men du har
var.
Ju gått utbildningar som leder direkt till jobb, David.
Mm, ja.
Men jag vill bli komiker.
Ja.
Fasta anställningen, out the window. För vad då? Du ska bli någon slags stand-up. Vad är det då?
Mamma, jag löser det här.
Ja,
god morgon. God morgon.
P3, Sveriges Radio.
Och ännu en gång, det är mitt normala, känner mig lite utanför.
Ja, men Alfred har inte heller sett Eurovision.
Nej, men ni kan ändå engagerat prata om det.
Ja, du såg inte en ruta, eller?
Nej, men jag satt rubriker efterhand och det gick inte så bra för Felicia, va?
Nej, 20:e plats.
Av?
Ja, hur många är det? 24, typ. 25.
Oj då, sist alltså.
Nej, men det gick jättedåligt.
Mm.
Och varför det? Ja, Det kan man ju dra olika analyser kring.
Fick vi 12:orna av våra grannländer som vi så ska vi kommit fram kom överens om att
Finland vi fick ja vi gav ju Finland en 12:a Finland gav inte oss en 12:a.
Ja, det är som NATO igen.
Ja, de är kaxiga nu. Mm. Så bra för dem.
Visst var det väl så att det har aldrig varit ett problem för oss att våra grannländer har gett oss 12:or, men vi blir galna när öststaterna ger varandra 12:or.
Jag tror till och med att Edvard Asselin skojade om det.
I det här programmet.
Ja. Alltså att han var så här ja grann 12:or, men vi gör ju samma sak.
Okay.
Men det är väl så att man liksom man har någon typ av kulturgemenskap eller någon gemensam nämnare som gör att man gillar bla 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 bla.
Ja okej. Okay.
Men ja, det var
vem vann då?
Bulgarien. Fast ja, okej. Okay. Jag ska inte ta ifrån en talangfull kvinnlig artist hennes vinst.
Men det är det som kommer ske nu.
Nej då. Det är möjligt att Bulgarien hade vunnit
ändå.
Men jag skulle säga till 90% var det scenframträdandet.
Just det.
För det var så jävla bra.
Men
det stack ut på ett helt orimligt sätt.
Men är det inte så att så här, det kanske gått lite sämre för Sverige den senaste tiden? Nu har det ju varit vinster ganska nyligen också. Men för att vi har liksom börjat ta över... Vi har spridit ut oss över hela Eurovision nu. Ja. Förut var det fokus på enbart Sverige. Mm. Nu gör vi ju hela Eurovision. Ja. Vi gör ju allas bidrag på ett eller annat sätt. Antingen så skriver vi låtarna eller så kanske till och med så ställer vi upp med en svensk artist. Mm. Eller så är det någon som står och producerar numret som är svensk. Så att...
Det var ju svenska koreografer och svenska dansare. Bland annat han, Benke Rydman. Och en annan koreograf, jag minns inte vad hon hette. Förlåt.
Dansade Benke?
Nej, men han satt där i green room och liksom var med liksom i gänget.
Ja, just det.
Och jag skulle säga att det var liten svensk visst.
Det var ju det, uppenbarligen.
Det var det. Vi vann.
Ja, vi kan inte förlora Eurovision.
Nej.
Även när vi kom liksom på sista plats så har vi vunnit.
Ja. Det var vår vinst skulle jag säga. Ändå. Ja. För det var jättebra scennummer.
Men du härdade 4 timmar Eurovision?
Ja.
Var det värt det? Var det kul?
Nej. Nej, men alltså, Eurovision är ju Eurovision och det ska vara liksom programledare utan funny bones som drar konstiga skämt på lite liksom skev engelska. Mm. Och det ska vara en lite otajt ängslig produktion. Mm. Och det ska vara samma fel varje år. Mm. Att det är liksom... När tittarrösterna ska presenteras och representanter ska vara med på green screen med liksom så en solnedgång bakom sig, så ska de först hålla en liten monolog och försöka dra ett skämt. Och alla är så här, vi vill inte höra det här, vi vill bara veta vilken som är 12:an.
Jag fick en artikel från Alfred som skriver, där det står just om att Bulgarien nu har vunnit. Mm. Det ska ju vara i Sofia nu. Nästa år då, 2020. Och då pratas det om att Bulgarien då skulle vara Europas fattigaste land och att den här enorma utgiften kanske inte liksom är så positivt.
Nej.
Och ha Eurovision.
Nej, precis.
Men här kommer väl Sverige komma in
igen då.
Och betala.
Ja visst, vi pröjsar. Det går
jättebra.
Vi kommer
väl antagligen vara på något. På något sätt så kommer svenska pengar gå till det där.
Ja.
Det kommer väl vara så.
Men jag tycker inte jag tycker genuint synd om Felicia. Också för att hon är så... hon är ju så efteråt så hon säger, hej, det är så pinsamt. Mm. Jag är så besviken.
Ja.
Jag har folk och familj här som stöttar mig och det känns också för jävligt att de har så köpt biljetter for nothing. Alltså så här. Så hon var ju liksom jätteledsen och jag tycker inte hon förtjänar att komma 20.
Nej.
Det stämmer inte. Var det Albaniens låt som är det absolut sämsta jag har hört genom alla tider historiskt och framtid. Alltså så här, den liksom tog hem många 12:or typ.
Okej.
Okay. Alltså man bara säger, det är inte korrekt.
Det är inte korrekt, nej. Nej, men vadå, hon har ju vunnit en deltävling i Melodifestivalen, tagits vidare till final i Melodifestivalen, vunnit Melodifestivalen, tagit sig till Eurovision, var med i en semifinal, tog sig vidare därifrån. Mm. Och sen...
Och nailade båda sina framträdanden.
Bara för att hon liksom snubblade nu på målsnöret, om man nu ska säga så, så är det väl inte en förlust...
Nej, men det är ju klart att det är ju alltså så här, att vara...
Det är en förlust.
Det är en förlust. Och att, så här, att bara, ja, det här är den sämsta placeringen Sverige har gjort på typ 20 år.
Vem var den senaste då? Jag
vet inte.
Jag kommer ihåg att det var någon som var...
Var det Las Vegas med Martin Stenmark?
Nej, det kan det väl inte vara. Den var ju jättebra.
Vi kom jättelångt med det.
Men hur kan inte I Love Europe vara the theme song?
Jaha, okej.
Okay. Okay. Jag tror att det var någon snubbe, va?
Nej, hon bara så här, när intervju med Aftonbladet så var hon så... Jag bävar för att gå in i mina sociala medier nu. Mm. För det enda folk kommer skriva till mig är bara så... Vi skickade fel låt, du är så jävla dålig. Hur fan kan du
This
göra
så? My life, såklart.
Med Anna Bergendahl. Bless her heart and soul. Ja.
Du är en vinnare för oss. Eller du har mycket bättre placering för oss.
Än 20.
Felicia.
P3. Sveriges Radio.
Linda och Danne, poddlyssnare som lyssnar live, and the ones in a blue moon. Håller med om er Eurovision Linda och Danne analys, men ni bör lyssna in vad Magge sa om ert musikkunnande i helgen. Aj, 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 aj. Tack för att ni gör pendlingen från Älmhult till Malmö snabbare. Shinkansen.
Han menar snabbare än Shinkansen.
Vad är Shinkansen?
Det är en jättesnabb tunnelbanelinje i Tokyo.
Ja,
det. Eller om det är pendeltåg, någonting sånt.
Ja, jag förstår.
Ja, nej, alltså så här, hon är död för mig. Margret.
Vad är hon har sagt?
Jag har ingen aning.
Har ingen
hon
aning.
Är död för mig.
Det är inget positivt.
Och för att hon förmodligen har rätt.
Fast ja, jag tycker att vadå, vi vann storslaget. Ja.
Förlåt, du som lyssnar, hörde du musikduellen i fredags?
Det är någon som skriver också. God morgon, lyssnade på musikduellen i fredags. Och ja, jag blev tokig när ni inte fick poäng för fucking rätt svar. My hump.
Är det rätt svar?
Vi
fick fel
inte.
För att vi svarade my hump.
Ja, men oavsett så här, generellt sett, vi fick väldigt mycket poäng. Och vi vann. Och ja, jag vet inte. Jag var ganska nöjd med utgången.
Ja,
så att säga.
Vi var väldigt, väldigt bra.
Ja, vi var väldigt, väldigt
man
bra.
Man kan säga att det var en svag doft av slakt.
Det var en ganska stark...
Det stank det var, slakt.
Ja, det var lite så att det slog en när
oj,
man kom in i...
Oj, en sopbil typ.
Uff, vad är det här då? Är det slakt av P4? Nej, fuck. Vänta, jag får gå ut ett tag. Kan någon öppna ett fönster? Det luktar för mycket slakt.
Lasse Persson och Titti Schultz hade inte una chanse.
Nej,
mot Anna och Linda.
Nej, precis. Ja, nej,
men det var ju också en tredjedel av programmet handlade ju om 1997. Alltså det är ju ett
sluta
år.
Nu.
Man är liksom
sluta.
Doktor
Randi. Hallå.
Hallå.
Vi var hemma där.
Ja.
Vi behöver inte hålla på att nyansera sönder saker.
Hä?
Nej. Ja, men det är det här jante. Det går liksom inte att få ur den. Men så ifall det liksom inte är relevant kritik från Nagges håll.
Ja.
Då undrar man ju, vad bottnar det här i?
Ja, jag vet inte. Hon hatar väl oss.
P3. Sveriges Radio.
En liten egen tävling. Jag liksom håller koll på i Eurovision Song Contest. Det är ju den viktigaste tävlingen. Mm. Är det låtarna? Nej. Är det scenframträdandet? Nej. Vilka länder klarar av att säga rätt när de säger our 12 points go to?
Mm-hmm.
Det är den korrekta grammatiska böjningen av den meningen nämligen.
Inte, det finns ju europeisk engelska och enligt den så är det inte det.
Vad är det då då?
Då är det ju det felaktiga.
Goes to.
Ja.
Our 12 points goes to.
Mm.
Är mycket vanligt.
Jag säger så.
Och det
du
är fel.
Du säger så.
Nej.
Jo, det gör
jag. I would never.
I heard you.
För att det blir ju alltså i plural.
Mm.
Alltså I go, you go, he, she, it goes. They go, we go, you go. They go, de 12 poängen. Mm. They go. Alltså our 12 points go to Bulgaria.
Mm-hmm.
Det här är ju någonting som jag i alla fall lägger...
Jag kanske tänker it.
Alltså 12-poängaren.
Mm.
Ja, men det låter fel ändå. Det är fel.
Du är i Europa nu, du får anpassa
dig. Jag vet, och jag har överseende med många länder när de säger goes to.
Mm.
Och nu låter det som att jag är så språkfascist, det är det tråkigaste som finns. Men jag tycker just att har man ett jobb, att i liksom internationellt livesänd tv säga en mening, så kan man väl ha kollat upp hur man säger den meningen på engelska. För det går att kolla innan. Tror du inte Sverige säger goes to i år? En av killarna är Kai. Älskar den jäveln. Men det heter go to.
Ja, men inte de från typ Åland eller något? Så det förvånar mig. Det förvånar mig inte alls.
Den åländska gruppen Kai.
Och nu utlyser WHO nödläge efter Ebola-utbrottet i Afrika. Och enligt experter kan smittan gått under radarn i flera veckor.
Vad bra!
Ja,
det här låter bra.
Ingen ro får vi. Nej. Men det har ju rapporterats en del om det här under helgen, så jag tänkte att vi kan gå igenom vad vi vet hittills om det här. Och vi pratar alltså om den här sjukdomen Ebola som gör att man får blödarfeber. Och det senaste är nu att det varit ett Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa som alltså gjort att WHO utlyst ett internationellt hälsonödläge, och det har också rapporterats som fall i Uganda. Och vad betyder det här nödläget då, kanske ni undrar?
Ja.
Enligt en sjuksköterska som Ekot pratat med, som heter Anneli Eriksson, så är det basically liksom WHO sätt att slå på stora trumman och säga att ja, men det här är allvarligt och att det behövs mer resurser och fler som hjälper till. Och det som är lite speciellt då, det är att WHO gick ut och utlyste det här nödläget bara dagar efter att utbrottet hade upptäckts.
Mm-hmm.
Och det är tydligen ovanligt, alltså att det går så fort. Och det skulle kunna tyda på att det tog ett tag innan man fattade att det varit ett Ebola-utbrott och att det då kan ha varit igång i ett par veckor redan. Eller det säger i alla fall en forskare på Karolinska institutet som SVT pratat med, som heter Helena Nordenstedt. Och det är hittills då runt 90 personer i Kongo-Kinshasa som dött och närmare 250 är misstänkt smittade, och det har också rapporterats om fall i Uganda. Så nu har alltså WHO klassat det som en global hälsokris. Global folkhälsokris ska jag säga. Och enligt den här forskaren på KI så är det flera saker som oroar nu. Bland annat just det här med att det tog så lång tid innan smittan upptäcktes. Sen säger hon också att det är oroande att det är en Ebola-variant som det inte finns botemedel eller vaccin mot.
Det är oroande.
Mm. Det tycker hon. Och för det tredje är det också oroande att det här utbrottet händer i en del av världen där det är väldigt mycket konflikter just nu, som gör att det, ja, men är svårjobbat på olika sätt. Och sen finns det kanske också folk som undrar om det finns någon risk att vi kan få svenska fall. Och det har SVT frågat Folkhälsomyndigheten, och deras biträdande statsepidemiolog Klara Sondén säger att vi aldrig haft något Ebola-fall i Sverige, och att det här är liksom inte en sjukdom som brukar sprida sig utanför Afrika heller. Och hon säger också att Ebola inte smittar så lätt, utan att det krävs, ja, men nära kontakter med en smittad persons kroppsvätskor. Men om någon skulle ta hem det från regionen och ha, ja, men symptom som tyder på Ebola, så finns det god beredskap i Sverige, säger hon också. Och, ja, men det finns tydliga rutiner typ.
Okay.
Man är också mer beredd på det här lokalt nu än tidigare enligt experter. Ni kanske minns det här stora Ebola-utbrottet i Västafrika för 10 år sedan.
Ja.
Det utbrottet gjorde att forskarna liksom kunde undersöka den här sjukdomen över tid och komma på olika behandlingsmetoder. Så den här KI-forskaren som SVT pratat med säger att nu är det liksom många utbildade människor på plats, och hon tror att, ja, men det kanske kommer vara struligt att hålla på ett tag nu, alltså månader eller till och med ett år. Men hon tror i alla fall att man till slut kommer få ordning på det här. Så det är det senaste.
Mm-hmm.
Vad var det som, det vet inte du kanske, men hur tog det slut där för 10 år sedan? Är det bara så att alla till slut blir friska och ingen ny blir smittad och det dör ut typ?
Det var en jättebra fråga. Jag vet inte exakt hur det tog ut, men det var...
Är du inte epidemiolog på internationell
men det
nivå?
Det var ju liksom under 2 års tid som det lamslog liksom flera länder där. Och jag förstår i alla fall som att det utbrottet gjorde då att man kunde undersöka det här och komma på olika behandlingsmetoder. Men det är en väldigt bra fråga som jag såklart kommer kolla upp.
P3 Sveriges Radio.
Det har ju varit så kallat toppmöte i Göteborg i helgen när Indiens premiärminister Narendra Modi träffade Ulf Kristersson. Ulf Kristersson hade jag svårt att säga.
Kristersson? Gulligt.
Varför inte? Är det här början på Sverige och stormakten Indiens partnerskap? Radions Sydasienkorre är i Göteborg och ska åka vidare med ledarna till Oslo. Vi säger hej och god morgon till Naila Salim.
God morgon.
Först och främst, varför är Modi i Sverige?
Ja, men det är ju svåra tider i världen, i Indien, inte minst på grund av det här kriget i Mellanöstern eller Västasien som vi faktiskt säger om man bor borta i Delhi. Och Modi letar affärsmöjligheter för Indien för att lätta på krisen. Man behöver utländska investeringar, alltid och kanske allra mest nu då. Så att, och det här är faktiskt den första resan till Europa som han gör efter att EU och Indien skrev under det där handelsavtalet i januari, kommer du ihåg? Modern av alla avtal som man pratade om då. Och det här avtalet måste ju fyllas med innehåll. Det är väl helt enkelt det de försöker göra nu.
Ingen skugga ska falla över vår fina västkust, men varför just Göteborg?
Alltså så här, just nu så träffas näringslivstopparna, alltså cheferna på Europas största bolag, alltså inte bara de i EU utan alla europeiska bolag här i Göteborg. De träffas två gånger om året på olika platser i Europa, och då ansåg man väl helt enkelt att det var smart om Modi kom till samma rum för att kunna prata just business och marknad samtidigt som man då har träffat då Kristersson.
Vem är han då? Alltså, vad kan man berätta om honom mer än Indiens premiärminister?
Ja, men Indiens premiärminister, han har suttit på posten nu sedan 2014. Han brukar beskrivas som en populist. Han kommer från väldigt enkla förhållanden och vill gärna lyfta fram sig själv som en man utav folket då, i motsats till andra politiker och politiska partier i Indien, där man liksom pratar om att makten har gått i arv så att säga. Och han har en politik som är dels inriktad på nationalism, att lyfta fram Indien först och också de hinduiska traditionerna och värderingarna. Och sen är det mycket företagen som ska lösa landets många utmaningar och problem.
Det är inte bara Kristersson och Modi som möttes i Göteborg, vilka fler var där?
Ja, men kronprinsessan var där, Victoria, och Ursula von der Leyen var där, EU-kommissionens ordförande, för att prata om det här handelsavtalet. Och ja, men det var ju väldigt mycket fokus på handel, handel, handel. Sverige vill sälja och Indien och Modi vill förvisso köpa, men också få mycket på köpet i de här avtalen helt enkelt.
Vad kom ut av mötet då? Togs det några beslut eller slöts samarbeten?
Ja, Indien och Sverige har fördjupat sitt samarbete, säger man, och har nu ett strategiskt partnerskap. Och i det så var bland annat fokus på försvar och terrorbekämpning. Och det fanns skrivningar i de här dokumenten där man då ska uppmuntra fler svenska företag att investera i Indien, bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. Och vad det egentligen innebär är än så länge oklart. I dagsläget så finns det en anläggning som är under uppbyggnad då i en delstad som heter Haryana, och där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav, både för den indiska och den globala marknaden. Jag frågade Kristersson om man ska börja producera JAS där nere, och han svävade på målet, får man väl säga, minst sagt. Men de vill helt enkelt öka på det bland annat, och sen då samarbeta mer om bekämpning av terrorism, för det är en jätteviktig fråga för Indien.
Pratade man snus någonting?
Nej, inte vad jag vet.
Nej, men
jag för jag har ju hört att relevnadsmänniska Modi.
Ja, precis, men jag har hört att man snusar, det finns liksom en liten snusmarknad i Indien ändå.
Ja, alltså det finns en tobaksmarknad, om man säger så. Och jo visst, det finns det snus där också, det finns det ju. Man tillverkar ju, om inte annat så är råvaran till snuset kommer ju från Indien bland annat. Alltså, ja. De vita snuset.
Du, vi fortsätter prata här om Sveriges och Indiens relation i och med Modis besök i Göteborg.
P3, Sveriges Radio.
Vi har med oss Sveriges Radio Sydasien Korre på ledning, Naila Salim, som är i Göteborg angående det här toppmötet i Göteborg i helgen då, där Indiens premiärminister Narendra Modi träffade Ulf Kristersson. Och vad är relationen, eller hur är relationen mellan Sverige och Indien idag?
Jag skulle säga att den är väldigt god. Jag tror att Sverige ville impa på Indien igår när Narendra Modi skulle komma. Man skickade upp JAS Gripen-plan som eskorterade honom. Det är ju så att Indien köper väldigt mycket försvarsmateriel och behöver nya stridsflygplan också. Ifall nu Sverige verkligen vill sälja, det vet jag inte, men man ville väl visa vad man hade helt enkelt. Så att min bild är att stämningen var god där i rummet, att man liksom ser vägar att samarbeta framåt.
De ska ju ha kommit överens om Venus. Vad menas med det?
Ja, Ja, precis. Nej, men så här, Indien har ett rätt så utarbetat rymdprogram och jobbar mycket med rymdfrågor på olika sätt och skickar upp olika rymdfarkoster helt enkelt. Och vi i Sverige har vi ju S-Range uppe i Norrbotten. Så man har skrivit ett avtal om att Sverige ska vara med och utforska Venus. Exakt vad det är man ska utforska, hur det ska gå till, det vet jag inte än. Men rymden ska är ett av de här samarbetsområdena.
Man pratar svenska företag. Alltså vilka svenska företag har mest att vinna på närmare samarbete med Indien? Är det liksom techbranschen?
Ja, men det är nu mycket techbranschen. Alltså man ser, idag finns det ungefär 300 svenska företag etablerade i Indien och de anställer 220 000 personer då enligt Business Sweden. Och de har, många av dem säger att det går bra, att de liksom har planer på att expandera. Det är de, ska vi säga, de gamla stora traditionella företagen som är där. Och Indien är ju väldigt intresserat utav tech på längden och på tvären kan man väl säga. För att det så är det mycket i landet självt som behöver lösas. Alltså digital omställning, klimatförändringarna ställer till det, städerna växer så det knakar och trafiken är ett problem, väg och vatten. Alltså alla sådana samhällsinfrastruktur är ett problem. Så man är väldigt intresserad av Sveriges och Nordens, ska jag säga, teknik och tekniska lösningar och hållbarhet och så. Så det är mycket fokus tech, det är det.
Men det, ja, samtidigt så här, de är 4 miljoner miljarders människor och har problem med trafik. Vi är 10 miljoner har problem med trafik. Alltså vi lyssnar inte på oss när det gäller den grejen. Lösningen på den grejen. Men samtidigt så här, man undrar ju också så här, hur går det här till då? Är det så att de träffas och sen så är det så här, ja men köper ni det här, köper ni den här produkten av oss och så köper vi den produkten av oss och så köper ni den här produkten av oss? Eller är det så att man försöker förenkla processen för företag att sälja till Indien och tvärtom, eller vad är det man gör för någonting? Vad är det man kommer överens om? Förutom de här, så här, köp JAS och jag vill inte.
Ja, nej, men precis. Jag tror det är exakt båda de grejerna som du sa där. Alltså det är så att man vill sälja saker till Indien och då säger Indien så här, men det där vill vi ha, men vi vill att det ska produceras i Indien så vi lär oss hur ni gör det. Och det handlar om att Indien vill bli självförsörjande. Så de köper och sen så tar de kunskapen så att säga, eftersom behoven är så enorma och de vill verkligen se det som ett mål att kunna liksom klara av sina utmaningar själv på sikt, men inte är där. Men sen handlar det också väldigt mycket om att förenkla processerna, som du sa. Det låter lite byråkratiskt, men liksom för företag att kunna etablera sig, och inte bara om företag, också människor till människor, people to people, det gillar de ju att prata om. Alltså många i Indien vill ju lämna Indien för att de inte hittar tillräckligt bra jobb där. Då vill de bland annat komma hit. Att man liksom ska underlätta de processerna så att folk ska kunna hitta bra jobb, åka och leva där det finns möjlighet att göra det.
EU och Indien har ju kommit överens om ett frihandelsavtal som inte har skrivits under av EU ännu väl. Varför det och vad innehåller det?
Ja, alltså det där med, de undertecknade ett avtal i januari och sen tar det tid att det ska liksom mala genom EUs olika kvarnar, och Ursula von der Leyen, hennes ambition är att det ska vara undertecknat från EUs håll redan i år, och då har jag hört att det är extremt snabbt om det skulle gå så att säga. Men det finns ju jättestora förhoppningar om att det ska bara säga kaboom och sen blir det väldigt mycket fler jobb som skapas genom det här, när det blir enklare att helt enkelt kunna jobba hos varandra, skapa företag i varandras regioner så att säga. Så det är väl det som man hoppas på. Men som sagt var, ett avtal är ett avtal och sen ska det ju fyllas med godsaker,
Naila.
Faktiska godsaker.
Naila, nu när du har varit i Göteborg nu då och rapporterat kring det här och liksom Europas liksom främsta företagsledare är där, vilka har du stött på? Vilka har du sett? Är det Daniel Ek?
Alltså, grejen är den att vi fick ju inte komma in i det där rummet.
Nej.
Så var det med den saken.
Jaha.
Jag har inte fått träffa dem. Jag vet bara att de har varit i samma byggnad. Någon våning upp eller ner.
Men du har inte sett liksom Mercedes vd sitta och käka liksom någon snabb Kentucky Fried Chicken någonstans eller något?
Nej, tyvärr. Jag har inte hunnit se honom. Det var väldigt så här, slussas in och sen gå, för nu ska de få Ja, då ska de ha kul utan oss helt enkelt.
Och du, men du är i samma hus som Modi nu, eller hur?
Jag tror att han är i samma hus. Det här hotellet är väldigt stort och det är väldigt, väldigt mycket säkerhet här. Mm-hmm. Polis och människor med sådana här snickor i öronen. Så man kan liksom inte komma åt överallt om jag säger så. Då.
Du får göra ditt bästa. Du, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig, Nella.
P3, Sveriges Radio.
Det är ovanligt med män och värktabletter. Så att jag är positiv till att du vurmar så.
Just det.
För värktablett. Ja. Men du har också en problematisk, liksom nästan pusher-aura.
Mm. Jag säger det. Det är
för killar vill ju aldrig ta värktabletter. Och en kvinna och en man! Och
där så har vi den.
Nej, men alltså, jag har så ont i huvudet. Men ta en tablett. Nej, det vill jag inte. Alltså, men jag mår dåligt då.
Men jag känner ju att det finns någon grundläggande problematik inbyggt i mig. Mm. När det gäller alltså på många sätt. Mm. För, jag vet inte, då har du sett den här Clark-serien?
Med den var ju en Skarsgård?
Ja, med en Skarsgård.
Ja, precis. Jag såg lite grann.
Jag har inte sett alla avsnitt, men i alla fall. Och då är det liksom så här, han är ju en kriminell person på 70-80-talet. Mm. 60-70-80 eller något sånt där.
Clark Olofsson.
Ja. Ja. Jag känner ju en enorm... Alltså så här, det man ska göra, det är ju liksom sitta och tänka så här, nej. Mm. Men jag, alltså det är så här, tyvärr, jag står inte bakom sig hans sätt att vara kriminalitet.
Det han gjorde.
Eller någonting
saker han utsatte människor
för. Men det han... Det ändå... Det, historien och serien ger mig, det är en enorm frihetskänsla. Mm. Av att allt, alltså den tiden, allt var ju möjligt. Det fanns inga som helst. Nu kan du inte göra någonting. Nu är det sånt Big Brother som helst. Du kan inte göra någonting. Det är ju
Good Old Normans Torgs-dramat.
Vad heter den serien med Tom Cruise? Det är Minority Report. När han har i uppdrag att vara polis och åka tillbaka i tiden för att liksom, hindra folk att genomföra brott. Mm. Jag får klaustrofobi av den. Jag får det. Jag
får få.
Ja, men man måste kunna. Det är ju det som är frihet. Att möjligheten att få göra fel.
Möjligheten att få göra fel är den största friheten.
Det är den största friheten.
Det är den största friheten.
Alltså, men det vi håller på att göra nu.
Men just i Clark Olofsson-fallet så är det väl, alltså, vad heter det, just att det har pratats mycket om just glorifieringen av Clark Olofsson.
Ja, men det är ju, ja, men det, han blir bara ansiktet utåt för frihet. Ja. Men det är ju, nu håller vi på att eliminera alla möjligheter till frihet. Mm. Med argumentet så här, ja, har du rent mjöl i påsen situationen, då är det inga problem med att liksom göra allt det här. Nej. Men samtidigt så här, ja, man måste kunna få ha, om man vill ha orent mjöl i påsen, så ska man kunna få ha det.
Hur är det här kopplat till värktabletter, undrar jag?
Mm. Jag menar att det är en problematik inbyggd i mig på massa olika sätt.
Aha.
Ja, att jag är en pusher för saker.
Jag förstår. Knappt.
P3, Sveriges Radio.
Matthew McConaughey. Ja, precis, det är det. Är du ett stort fan?
Ett stort fan av Matthew McConaughey.
Är inte alla tjejer det?
Alltså jag ska inte säga att jag är stort fan.
Alltså inte att de känner till hans roller eller någonting sånt där, utan de känner till honom som person.
Ja, det är
därav
stora fan. Ja. Alltså amerikaner säger ju så. I'm a huge fan.
Ja, precis.
Det är liksom som att
bara
säga hej
för att de känner till någon.
Ja, I'm a huge fan. Ja. Love your work, man.
Ja. Men jag tänkte mera på utseende och attraktion. Det är väl det. Det är väl det många. Ja, jag uppfattar att det är många.
Ja, nej, men han är väl alltså babe, I guess.
Han är babe.
Ja, men nu ser jag honom bara i True Detective framför mig, och då såg han liksom ut som en gammal pundare.
Ah, men det kan ju vara babyt.
Det kan vara babyt på sitt sätt kanske.
Eller babyt.
I don't know, man. Vadå, vad är det med honom?
Han har i en podd berättat om någonting som jag tror många drömmer om. Han tröttnade på kändiskapet. Det kanske inte alla kan relatera till. Fast du och jag kan. Men vad gjorde han då?
När han tröttnade på kändiskapet?
Ja.
En face transplant. För det är det många som drömmer om.
Är det face transplant?
Byta ansikte.
Ja,
jag skulle
det.
Byta med Bulgariens hon som vann i helgen.
Ah, okay.
Ja, okej. Ja. Vilket jävla face.
Ja, just det. Ja. Tror du att det hade liksom passat dig?
Ja.
Ja.
Ja,
det, nej, men för att de face transplants som jag har sett, de har liksom inte varit så här, oh nice.
Nej, i verkligheten så är det väl mer så, man har typ blivit utsatt för typ en syraattack eller har så här svåra brännskador eller någonting. Ja. Och så har de så här, nu har forskare testat och så är det så här, ja det ser jättekonstigt ut, men vad häftigt ändå.
En pitbull eller en schimpans som ätit upp ditt ansikte.
Ja.
Och sen så bara så här, ja men så får du någon annans. Märklig grej. Mm. Och också så här, ja om jag dör så kan någon få mitt ansikte. Ja. Det är så snyggt.
Det är jättesnyggt.
Ja, men jag checkar in den boxen. Ja. Ansikte, okej. Okay. Varsågod, ta. Han bytte namn till Matteo och flyttade till Peru för att gå under radarn och bodde utan el och lärde känna lokalbefolkningen.
Matteo McConaughey.
Ja, precis.
Okej. Okay.
För att han tröttnade då på kändiskapet då.
Men vet folk i Peru inte vem han är?
Inte då, nej. Tror jag. Jag vet inte, det verkar varit liksom, jag vet, det framgår inte exakt när det var liksom, men det verkar vara när han peakade då.
Ah, okay.
Ledde ut en elektricitet i 22 dagar och gick under namnet Matteo. Syftet var att bygga relationer med lokalbefolkningen utan att de kände till hans kärnstatus. Jag började träffa människor som kände mig som Matteo. Det var allt.
Det var allt.
Efter mina 22 dagar var tårarna i deras ögon och tårarna i mina ögon och kramar när vi gav varandra i både sorgen och glädjen över att säga hej då, helt grundade i mannen. De har lärt känna som Matteo, säger han i podcasten No Magic Pill.
Ja, just det. Att det var liksom, de gillade honom för honom.
Han behövde komma ner på jorden, det var anledningen då.
Där får man ju tänka på filmen Angel, den har du nog inte sett.
Nej.
Ett mästerverk med Rolf Lassgård och Helena Bergström.
Uh-huh.
Och Helena Bergström spelar en rockstjärna.
Jaså?
Som ska typ iscensätta sin egen död, tror jag. Det var länge sedan jag såg den här. Men, och då när hon ska gå under jorden.
Mm.
Det här är alltså nutid Sverige.
Ja.
Ja. Och hon är Sveriges absolut kändaste rockstar. Och när hon då ska gå under jorden så drar hon till Thailand.
Ja, det är ju sämst. Det är
så kul. Som att ingen i Thailand då. Flest svenskar i världen förutom Sverige.
Om du skulle gå under jorden, vad skulle det heta och vart skulle du åka?
Jag skulle heta Valerie.
Valerie, och du bor i?
Lofoten.
Valerie i Lofoten. Jag undrar så här, om Turkiet är hair transplants och röv, eller
ja, just det. Brazilian buttlift industrierna.
Vart är face transplant landet? Finns det något sånt?
Rumänien tycker jag låter bra.
Rumänien.
Med tanke på de här IVF-resorna.
Ja, han åkte ju till Rumänien och skaffade nytt ansikte.
Åh, goals.
P3, Sveriges Radio.
Ja, inkorgen är till bredden fylld med ingenjörer som svarar exakt så.
Alltså de verkar, för att vara så högt utbildade så har de väldigt svårt att förklara någonting.
Nej, men det är helt sjukt. Alltså så här, varenda gång man träffar en civilingenjör eller pratar med någon som pluggar det eller någon, du vet, så är det så här, vad är det?
Alltså alla civilingenjörsvärlden behöver en copy.
Ja, verkligen.
Och en copy är folk som lär sig
formulerar marknadsföring för att man ska förstå, bla bla bla. Ja.
Jag funderar på om vi ska bjuda in en professor eller någonting från KTH eller Stockholms universitet eller något sånt där som utbildar civilingenjörer som kommer hit och bara så här, vet du vad?
Du lämnar inte studion förrän vi har förstått.
Du kommer inte komma härifrån. Du har ett lås på dig. Nyckeln till låset är en förklaring som vi förstår på vad en civilingenjör är. Eller sa.
Ja, filmen.
Alltså, filmen sa att det är mer den situationen än liksom fredagsmys med familjen.
Nej, alltså 95% av det som kommer in är så här. Mm. Jag är civilingenjör och jag vet inte heller vad det är.
Nej.
Min man är civilingenjör och jag har frågat i 20 år och nu vill jag inte fråga.
Men det skulle kunna vara sa 17.
Ja.
Alltså så här, man bara kidnappar civilingenjörer. Och de skulle kunna lösa alla de här sa-situationerna.
Mm.
Förutom att liksom så här, förklara vad en civilingenjör är. Alla skulle dö en fruktansvärd död.
Ja, det är någon som skriver så här, någon som ändå försöker.
Tror du vad man säger civil engineer på engelska?
Ingen aning.
Nope.
Vad säger man då?
Det kommer jag inte ihåg, men jag kommer ihåg att man inte säger så.
Det skulle kunna, det finns ju två ord på engelska som låter som en svensk svenifiering. Mm. Det ena är washing up liquid.
Washing up liquid.
Alltså dish soap kan man väl också säga. Mm-hmm. Men alltså att det på riktigt heter washing up liquid. Mm-hmm. Det låter som du ska prata engelska.
Tackar. Typ.
Det andra är production company.
Mm, produktionsbolag. Company.
Det låter också som att man har bara direkt översatt. Men det heter production company.
Ja.
Här är ändå någon som försöker. En ingenjör jobbar med problemlösning kopplad till produkter, system och tjänster. Mm. Ergo ska få saker att funka för människor och industri. Ergo. En civilingenjör har läst lite mer matte och var tvungen att läsa 5 år i ett kör jämfört med en högskoleingenjör som är klar efter 3 år. Mm. Med vänlig hälsning, civilingenjör i industridesign och produktutveckling. Fattar ändå inte riktigt.
Ja, alltså du hade ju inte tagit ur SA-situationen. Du hade blivit giljotinerad.
Giljotinerad?
Giljotinerad. På något fruktansvärt sätt där. Mm. Eftersom tiden är ute och man sitter och inte förstår.
Du har inte svarat på frågan.
Nej, precis. Nej. Oh, jag vill se SA, civil engineer-versionen.
Mm. P3, Sveriges Radio.
Gissa vem som ligger etta i, eller vilka som ligger etta i allsvenskan?
Du ser så glad ut. Eller finurlig, pillemarisk.
Det har liksom aldrig skett tidigare, känns det som.
Och det kan betyda Sirius från Uppsala.
Sirius.
Det är Sirius.
Sirius ligger etta. Och de har liksom en match mindre spelad än tvåan. Och ligger ändå på 19 poäng. Hammarby ligger på andra plats då, på 17 poäng.
Jag saknar...
motstycke i modern
tid.
Ja,
men jag saknar också något annat som borde komma nu.
En kvinna och en man-jingel?
Nej, något annat som borde komma nu.
Uppsala,
Uppsala. Jag är inte stolt då.
Vad var det där?
Jag vet inte, jag fick feeling. Men nu Uppsala levererar for fucking once, David.
Ja, jag vet, håll det här nu då. Snälla någon, håll det här nu. Alltså så här, Uppsala har ett fotbollslag som är toppskikt. Och det är så här det borde ha varit jämnt. Mm. Det är det som är grejen med Uppsala. Att det är så det är. Det är så det ska vara. Så här, Mjällby, vad är Mjällby? Vart är Mjällby? Och vad
ett
är Mjällby?
Ett oväntat bra fotbollslag.
Ja, och det är ju liksom ingenting. Det är en av de här små orten som åker förbi, du vet, med skylten på sniskan. Mm. Med invånarantal 9, ja. Du vet. Det är Mjällby.
Två bultar har rostat sönder, så Mjällby-skylten så hänger.
Ja, precis.
Hänger.
Ja, en gammal sån lanthandel som är igenbommad. Mm. En sån nära dig.
Solblekt.
Som inte finns längre. Och sen så måste de åka in till liksom en större ort för att handla. Mm. Det är väl Mjällby. De har vunnit allsvenskan så med så här, minst förlorade matcher och mest vunna. Ja, du vet, så förra året. Men så här, Uppsala, Sveriges fjärde största, så här, jag tjatade om det här tidigare. Ja. Men jag menar bara nu är det ju som det ska vara.
Nu är det som det ska vara, tycker du?
Jag tycker alla med
tycker
mig.
Tycker alla med dig. Ja. Men är du Sirius-supporter?
Inte alls. Jag menar, alltså, jag vill dem inte väl.
du gillar bara att Uppsala levererar.
Ja, det är Uppsala.
Ja,
alltså, det är bara liksom, den ständiga besvikelsen av att vara så stor och inte orka göra någonting.
Nej, mi.
Ja, men, förstår du, fjärde största i Sverige.
Ja.
Och sen så bara så här, inte ta tag och göra någonting all in. Det är därför jag är som, det är jag också. Mm. Alltså så här, det är någon slags kultur i Uppsala som representerar. Men här på något sätt så sticker ut. Mm. Sirius ligger etta nu.
Spännande.
Håll i det nu. Uppsala!
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 Inte så.
Nej.
Och är det så fel att sova med lurar?
Det tror jag.
Det tror du?
Jag tror det. Mm. Jag tror det inte är positivt.
Okej. Okay. Är ni hörlurssovare?
Nej, om jag vaknar tidigt på morgonen och inte kan somna om.
Okej.
Okay. Då blir det något riktigt grovt våldsbrott.
Då stoppar jag in något
då. Och då sussar jag Nanna.
Ditt romarike. Ja, men det finns säkert lyssnare som sätter i lurar när de ska sova. Kanske någon lugn musik eller meditation som man hoppas ska göra att man sover bättre, typ. Mm. Jag gör ju inte det här, men både jag och min producent har kommit fram till att våra killar gör det. Men då är det inte något sånt lugnt och meditativt ljud på regn eller havsvågor, utan min kille somnar till Sagan om ringen-böckerna och min producents kille somnar till Erik Niva.
Så det är
lite den här stämningen.
Jag vet att en del sover till det här dumma gamla morgonprogrammet.
Oj, vad intimt.
Det känns helt absurt.
Ja, men också lite mysigt.
Vad säger forskare då?
Ja, det är ju frågan. Hur bra är det här för det lilla örat egentligen? Och det här har New York Times kikat på och sen har DN också publicerat deras text. Och enligt New York Times så finns det viss vetenskaplig grund för att det här kan göra susen för sömnen. Och de skriver att det finns små studier på personer som jobbar inom vården som ofta har ökad risk för sömnproblem, som sov bättre och kände sig mer utvilade när de sov med hörlurar. Men samtidigt finns det några som höjer ett varningens finger, och det är öronspecialisterna. Mm. De menar att det finns viktiga saker att tänka på i så fall. Till exempel att hörlurar stänger ute mer än bara ljud. För såna här in-ear hörlurar, särskilt såna noise cancelling lurar, kan göra att massa fukt fastnar i örat. Mm. Och det kan leda till att man får öroninflammation. Särskilt om man unnar sig en dusch innan man går och lägger sig. Mm. Och en av de här specialisterna har då ett tips på vad man kan göra i så fall. Om man har duschat precis innan man ska sova och ska ha en lur i. Vill ni höra?
Mm. Topsa, torka, föna.
Ja, exakt. Då ska man rakt av slå på hårtorken och torka öronen före man går och lägger sig. Så på låg värme en bit ifrån huvudet. Vad fint. Ja. Sen kan det här också leda till en vaxgate, alltså att man kan få vaxproppar och att vaxet kan tryckas in djupare i hörselgången. Precis, men hur är det då med själva ljudet, kanske ni undrar? Det är ju ingen shocker att man kan få permanenta hörselskador om man exponeras för höga ljud under en lång tid. Mm. Men enligt en av de här specialisterna så är det förmodligen nemas problemas att spela musik under hela natten så länge det inte är väldigt högt, alltså hög ljudvolym. Så summan av kardemumman är väl att man inte ska oroa sig allt för mycket att sova med lurar om man inte har lätt för att få till exempel öroninflammation enligt de här experterna. Men att det kan vara bra att välja lurar som inte sluter tätt.
Det är ju intressant det där med, för att jag, ju mer intressant det är det jag lyssnar på, desto lättare har jag att somna. Mm. Och det är för att min analys är för att när den delen av hjärnan är liksom aktiverad, så tystnar grubbelhjärnan. Och det är grubbelhjärnan som håller den vaken.
Just det. Alltså snurrtankarna.
Ja. När de liksom sätts på paus, då kan det vara hur intressant som helst, för då bara...
Ett riktigt bra krimfall och då...
Grova våldsbrott.
P3, Sveriges Radio.
Vissa saker som är självklara bara går under radarn. Faller mellan stolarna på något sätt.
Tjänstefel av hela samhället.
Ja, tjänstefel av hela samhället. Alltså nu vill jag ändå säga, vi bor i musiklandet Sverige. Sveriges, eller världens främsta land när det gäller hitmusik. Vi är liksom, det är våran grej.
Vi kan det.
Vi kan det. Mm. Alltså så här, är det någon som vill ha en hitlåt, ja, då riktar de blickarna till Sverige.
Ja, och speciellt alltså, att producera musik.
Ja, så alltså, de kan ju vara som bara så här, vet du vad, är du på turné, lägg ett turnéstopp i Stockholm och sen så efteråt så springer du iväg några timmar till Max Martins studio i, vad heter det?
Cheiron.
Cheiron.
Shady Studio.
Cheiron Studios. Ja, precis. Bara så 2 timmar efteråt eller någonting sånt där, och sen så bara sjunger in lite grejer, så har du ett album som kommer vara liksom alla hits.
Ja.
Vi kan det här med
vi
hit.
Vi kan hits.
Hur kan då inte bangern ifrån Mio Min Mio, varför har ingen gjort en
liksom house-version av den?
En house-version av den här. Då. Den här har ni lätt.
Bygger upp.
Ja.
Bara, när kommer droppet? När kommer droppet?
Mm. Mm.
Jag tänker lite Children, Robert Miles eller vad det heter. Alltså ja, den viben.
Det är liksom helt otroligt att ingen har tagit den här. Den här slingan.
Lös det bara.
Vi riktar oss till musik Sverige.
Producenter, lös det.
Ni får lösa det helt enkelt.
Varför kom vi in på Mio min Mio i frågan? Jo, för att Riddar Kato trodde Alfred vi menade.
Just det.
När vi sa Kato och John. Mm. Och då sa han Mio min Mio. Mm. Och då var vi så, hur
nej,
kan du fort...
Han är bara Kato, jag bara, ja, riddar. Alltså lekte med honom lite grann.
Ja, du busar. Ja. Och vad är då Kato och John?
Kato och John? Mm. Ja, det ska jag berätta för dig. Kato och John, det är de artister som har gjort mest för svensk folkhälsa sen urminnes tider, skulle jag säga.
I samarbete med Morgonpasset i P3?
Ja, i samarbete med Morgonpasset i P3, absolut. För de ligger ju bakom Trudelutten som vi kör då, som först blev en hit genom sociala medier. John Hamm har en scen i en film där han bara släpper precis allting. Och så är det ut som, jag har inte sett filmen, jag skiter ifall det inte är så, men det är så.
Det är inte den låten som är i scenen.
We don't care. Tyst.
We do not care.
Sitt ner.
One bit.
Och, ja, i alla fall. Och den låten i alla fall har blivit, ja, den används inom vården i Sverige.
Ja.
Och det är på grund av att det ligger... Det är liksom the theme song till Hela Sverige blundar med Morgonpasset. Oh, man känner liksom direkt hur det blir lättare att andas bara den sätts på. Och det är precis det syftet är med den här låten. Syftet med hela den här grejen är att vi en måndag morgon gör oss redo för att kunna hantera en hel vecka.
Jag kan bara gå till mig själv. Jag känner i kroppen att jag håller på att börja bli sjuk. Och den här veckan har jag så jävla mycket jag måste göra. Men grejen är, jag bara släpper det nu.
P3, Sveriges Radio.
Jag är en dålig förälder som skyndar in med mitt barn till förskolan för att hinna ut till bilen för att hinna till starten av Hela Sverige blundar.
Ja.
Det är ganska dåligt. Det
blir orosanmälan till socialtjänsten.
Du ska inte vara stolt över det där.
Det återkommer ofta att folk är rasande över att blunda klipps bort i podden.
Ja, vet ni det fruktansvärda att detta vackra försvinner i podden? Skandal!
Ja, och grejen är så här. Ett, det har att göra med musikrättigheter. Mm. Att det är ju så att ska någonting ligga kvar så kan inte musik ligga där. Nej. Det är därför sommarpraten till exempel är så här. Det är en förkortad version.
Ja, men varför kan man inte ha en förkortad version då?
Jag vet inte, men det är någonting med musikrättigheter i alla fall. Men jag ska också säga det. Jag tycker inte att Hela Sverige blundar är en poddupplevelse.
Det är inte en sån rättighet.
Nej,
man har
alltså, att Hela Sverige blundar, det är 07 någon, noll, alltså mellan 7:30 och 8:00 på en måndag morgon.
Det är för
där vi
som
gör någonting
där
tillsammans.
Det gör vi tillsammans. Det är en live-grej.
Det är en live-grej. Så att man kan inte förvänta sig att man ska få podda Hela Sverige blundar. Doesn't work like that.
Nej, det är som att kolla på så nyårsfirandet i efterhand.
Ja, eller så här, spela in Kalle Ankas jul.
Ja, det gör man ju
man
inte.
Man gör inte det.
Nej, man är där
man
och då.
Man är där och man är då.
William, kan du kliva fram till mikrofonen en snabbis?
En liten snabbis
och bara förklara för lyssnarna varför Hela Sverige blundar inte är i podden, alltså av teknikmässiga skäl.
Ja, absolut. Det handlar ju om det ni pratar om, musikrättigheter.
Har redan av
ja, men det, exakt, men den är med i podden i typ en 30 sekunder.
Ah, det finns en
jag tycker
kort
de klagar
version.
I onödan. Ah, det.
Det
finns en kort version i podden.
Ja, just det.
Ja, då så. Då, vad är det för så, jävla gnäll? Verkligen. Shut the...
Hur lägger med dig, William?
Jo, men jag mår bra. Hur mår ni?
Något intressant att berätta för lyssnaren nu när du är där.
Oh, nej.
Ingenting. Du har suttit på ett nattåg hela vägen hit.
Ja,
fruktansvärt. Du är ung, du, som klarar av såna här saker.
Ja, eller hur? Men jag tycker det är sjukt att man åker nattåg sittandes med en bebis.
Ja, speciellt inte när man har en bebis.
Nej.
Det är det som är oroväckande.
Att jag åkte med en bebis.
Varför åkte du med en bebis?
Nej, jag åkte
med en bebis. Är det din kille?
Nej. Nej, du blandar ihop med mycket Kristoffer.
Ja.
Men...
Garplind,
ja, ja.
Känd för att dejta för
ung och bebisar. Nej, det är inte. Nej, men det var en bebis som satt bakom mig med sin familj. Tyckte bara det var sjukt.
Ja, det...
Skötte sig bebisen?
Nej.
Nej, inte?
Nej, gud nej.
Nej.
De gör
du?
Ju sällan det.
Ja, de gör ju det. Sällan det.
Ja. Men du, för att sitta sitta på ett nattåg hela vägen till Stockholm från Malmö mm. för att sen gå direkt från tåget till jobbet. Yes. Det gör man bara när man är 27.
27?
Ja, ja. Som du är.
Nej, 28.
Du är 28?
Ja, ja, usch, okay.
Ja, ja. Nej, då har det tärt på dig, antar
jag. Ah, jo, jag är lite trött.
Mm. Bra jobbat.
Kul att vara.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Jag såg en nyhet, eller jag såg på P3 Nyheter en nyhet som jag tyckte var mysig och härlig. Mm-hmm. Som handlade om mina favoriter.
Spice Girls.
People on the Spectrum.
People on the Spectrum, ja.
I USA har kockar i samarbete med den ideella organisationen Autism Speaks startat projektet Chefs on the Spectrum för att utbilda personer med autism att jobba i fine dining-kök.
Just det.
Målet med projektet är både att minska bristen på restaurangpersonal och den höga arbetslösheten bland personer med autism. Camilla Rosenberg, förbundsordförande på Autism Sverige, tycker att det är en viktig satsning. Vi vill se attitydförändringar hos arbetsgivare. Det som var lite intressant är ju att så här, fine dining, att jobba på fine dining-restaurang, aldrig gjort, kommer aldrig göra. Men det jag vet om det är ju att det är väldigt så här minutiöst jobb.
Pilligt och det ska
vara
perfekt.
Liksom så här, sortera de här örterna. De ska se likadana ut och de ska ligga med så här stort avstånd på en servett i den här plastboxen. Och det ska finnas exakt så här många. Mm. Och de ska ligga exakt så här och bla 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 bla. Och nu är ju the autism spectrum en, såklart ett spektrum. Alla med autism kanske inte har den liksom den detaljordningshjärnan.
Men nu kan det vara en superkraft.
Men nu kan det verkligen vara alltså en tillgång. Och det fick mig att tänka på, min farsa hade hjärnaffär när jag var liten. Och då hade han ibland personer som jobbade där som var där på något sätt, jag vet inte exakt, men via arbetsförmedlingen. Alltså typ lite så praktikjobb. Mm. Alltså personer som hade lite svårt att komma ut i arbete. Så var pappa så här, men de kan få vara här. Och då vet jag att han hade en snubbe som var...
on the spectrum.
Garanterat. Mm. Garanterat. Mm-hmm. Och när de hade inventering...
Det var julafton.
Alltså jag var ju där då och extra jobbade. Och var så dålig och fuskade så mycket. Mm. Alltså det var det tråkigaste. Alltså dampfia nummer ett.
Att räkna muttrar.
Ja, eller? Skruvar, muttrar, beslag, ja. Gångjärn. Alltså förstår du hur tråkigt? Jämför alltså kod, så här, artikelnummer.
Vet du, beslag är så tråkigt, för mig. Så jag har på riktigt... Inte lärt mig vad det är. För att det är så här, jag vill bara snabbt förbi beslag. Säg någon beslag, det är bara så här, inte så här. Nej, så inte tråkigt. Bara snabbt så. Vad är det för något? Utan bara
vill inte.
Jag vet inte vad det är.
Nej.
Jag vill inte veta.
Du vill inte veta.
För det är så tråkigt.
Det är så jävla tråkigt. Och förstår du då, och jobba extra i pappas affär med inventering av beslag.
Nej.
Nej, fy fan. Men då var det den här mannen då, låt säga att han hette Stefan.
Mm.
Han hette egentligen något annat.
Ja.
Men Stefan, vilken jävla stjärna på inventering.
Ja, det var det.
Ja, det var liksom. Man här ska leda den här artikeln nummer 63410. Jag har flyttat dem till den här boxen. Ja. Den, här finns 16. Jag har gjort ett Excel-ark här med alla de här. Alltså han var en sån jävla inventeringsstjärna.
Mm.
Och tyckte det var så kul och var så duktig på det. Och jag vet att pappa var så här, det finns ingen som du, Stefan. Du är bäst. Mm. Alltså så. Och han var så här, jag gillar ordning och reda. Jag blev glad.
Alltså jag hade behövt lite spektrum, tror jag, i mitt liv.
Sånt spektrum.
Lite sånt spektrum, ja precis.
Ja.
För att även när jag bara googlade så här motvilligt, hela min natur sa nej till att jag skulle googla beslag, bara vad det är för någonting. Alltså bara jag läser, det går inte in. Jag läste om vad det är för någonting, okay. Men det går inte in.
Nej.
Jag kan testa igen.
Ja.
Ett beslag är en separat detalj som anbringats på ett föremål som som förstärkning och skydd för att ge en extra funktion till föremålet eller samtidigt för flera av dessa syften. Alltså snabbt, vad är det? Vad är det för någonting? Civilingenjör. Typ. Beslag. Ingen aning. Fortfarande. Ingen googlat aning. Det. Läst vad det är för någonting.
Det kan vara så olika saker. Ja, det är störigt.
Säkert.
P3. Sveriges Radio.
Jag tror det har hänt grejer i Tranås. Inom politiken.
Tranås ju sig.
Ja, Tranås i sig inom politiken då. Tranås kommun, det var i kommunfullmäktige. Har du följt det här?
Kommunfullmäktige i Tranås kommun?
Ja.
Nej.
Inte?
Nej.
Nej, okej. Okay. För där sker väl väldigt, väldigt mycket viktiga saker.
I guess. För Tranås kommuninvånare.
Därför så skär sig det här väl lite grann. Vi kanske kan lyssna. Vi kanske kan.
Mm. Du lovade inget.
Nej, precis. Jag förstår bara inte varför det inte kommer ljud.
Det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. Ja, det var när debatten om kulturgaranti för unga, äldre och funktionshindrade skulle debatteras i Tranås kommunfullmäktige som en av ledamöterna överraskade i sitt avslutande inlägg.
Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
Vem det var som hade släppt väder förtällde aldrig historien. Men fullmäktiges ordförande ville bestämt hävda sin oskuld.
Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
Och sen blev tystnaden påtaglig.
Hoppsan, det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
Så kul att bli arg på det.
Ja.
Jag är uppvuxen så.
I Tranås?
I Tranås. Uh-huh. Nej, men alltså, min mamma, det var nolltolerans mot fisar.
Okej. Okay.
Alltså det var någonting man bara inte gjorde. Alltså mamma tyckte liksom, jag ska inte lägga orden i mun på henne.
Nej.
Men resten i familjen kunde absolut unna oss en väderspänning eller två.
Mm-hmm.
Men då blev liksom mamma arg.
Ja.
Hon var så, nej! Det där gör man på toa.
Ja, just det.
Alltså så måste man gå in på toa för att fisa. Men alltså, så vissa blir ju arga. Och min mamma och den där personen.
Man kan också säga att ordförande kom ur för mäktig, liksom ville dementera och
att det
starkaste.
Ja. Ja, det, nej, jag sitter... hade lite släppt med.
Nej, precis. Och sen så bara var det tyst och alla bara, okej. Okay. Ja, just det. Och sen det är slut nu. Mötet är avslutat.
Men så himla kul att bara vara så att man känner doft av fis och bara vara så, det är inte lämpligt. Bara, nej okej, men it happened. Mm. Alltså vad ska man...
Shit happened.
Shit literally happened.
Min mamma hade enorma problem med att när man nös.
Mm.
Det var så här, adjö! Hon bara, nej! Nej, då får du gå ut härifrån, gå ut härifrån. Gå ut härifrån. Så bara, adjö! Jag är sjuk, men gå ut härifrån. Jag vill inte ha, fan! Ut med dig. Förlåt. Jag
nej, lägg av och sitta här och skita. Ja. Jag är fes.
Mm, okej.
Okay. Ja.
Ja.
Piggade upp, jag blir på gott humör.
Pruttkaos i kommunfullmäktige.
P3, Sveriges Radio.
Brukade säga som mamma Eva gällande nysar till min pappa som nös 20 gånger i rad. Gå ut! Mamma har ändå jobbat inom vården i hela sitt liv.
Mm.
Och liksom haft med liksom,
halta, lytta, sjuka och friska.
Ja, precis. Folk i förlossningssituation. Mm. Alltså det mest fruktansvärt. Alltså, du skriker rakt ut och du går sönder och det blöder och det kommer avföring och allt vad det innebär. Men sen någon kommer hem bara, ut!
Kanske det.
Klarar inte av det här ljudet. Det där.
Nej. Kanske därför. Mm. Det är någon som skriver, plötsligt händer det. Det måste vara ett tecken på att det är rätt man för mig.
Mm-hmm.
Jag skriver med en kille som ändå verkar trevlig och bra. Och så skrev jag i samband med en konversation frågan, vet du vad det är mig? Och då skrev han, ante.
Det är inte sant.
Nej, nu. Racka vägen till altaret.
Yay.
Men också yay.
Ja, och när de säger, tager du denna? Då svarar du, yay.
Och så vigs ni också i
Uppsala. Uppe vid slottet eller domkyrkan.
Ja. Har jag sagt någonting i det här programmet som har blivit så en grej? Det är bara du som gör de här bevingade. Det är bara du.
Ja, men du har ju sagt, vad tycker du om det här samtalet?
Skit ner dig.
Det har du väl gjort?
Ja, det har jag verkligen gjort. Ja.
Det kanske folk använder i något sammanhang. På någon dejt.
Kanske, vad tycker du om det här samtalet?
Vad tycker du om det här?
Min svärmor pressar ut sina pruttar. När som var som, alltså krystar. Hon påstår att det är farligt att hålla dem inne.
Mm-hmm.
Och jag vågar påstå att det finns ett mellanläge.
Okej. Okay.
Ja.
Kul ändå. Det är väl klart att du ska träffa den där snubben.
Ja, men
som
då,
säger ante.
Men det måste ju ändå, att uppskatta det här programmet.
Ja.
Då är man ju
samma
emotionellt och intellektuellt någorlunda på funta. Samma, alltså funtad på samma sätt.
Just det.
För det är ju en acquired taste.
Det kanske det är, ja. Precis.
Tror
vad jag. Vad är vi? Lavendel? Eller vad skulle du säga? Nej, viol.
Inte koriander. Viol, tror jag.
Ja, viol.
Inte koriander, för det är för liksom. Ja. Jag tror säkerligen att det finns viol. Folk som är så här, men jag är helt okej med det. Men...
Ja. Viol, det har jag aldrig förstått.
Nej,
överhuvudtaget. Man säger, vill ha en halstablett? Viol? Vem fan väljer det? Är du 72?
Ja, men det är för att man gillar när det smakar rengöring.
Ja, men det måste väl vara något åt det hållet.
Det hållet.
P3, Sveriges Radio.
Vad fan skulle man göra utan räddningstjänsten?
Snälla Rala, Linnea, jag och min kille säger you rang typ varje dag.
Mm.
Ja. Ah.
Just det.
Så det är så.
You rang.
You rang.
Vad skulle vi göra utan räddningstjänsten, frågade jag.
Jag vet inte, men alldeles strax så får vi reda på det.
P3. Sveriges Radio.
Så jag tänk på.
Det är att räddningstjänsten?
Räddningstjänsten vill jag veta om.
Det var inte ens så intressant, men det var bara, jag läser om det här gruvraset. Man räddad ur gruva i natt.
Mm.
1000 meter under marken. Flera hundra ton sten som rasat. Ett stort ras inträffade i Kristinebergs gruvan utanför Lycksele på söndagen.
I Sverige?
Mm. Mm-hmm. Under cirka 6 timmar satt en person fast på drygt 1000 meters djup. Man bedömer att det var flera hundra ton sten som rasat, säger Carl Groves vid räddningstjänsten.
Mm-hmm.
Let me get this straight. Tog det 6 timmar?
Ja, det var
timmar.
Det jag tänkte också.
Tog det 6 timmar att rädda en man som satt fast på 1000 meters djup efter att flera hundra ton sten rasat.
Just det.
Larmet om händelsen kom vid 19-tiden. Snart stod det klart att en person i en lastmaskin stängts in bland rasmassorna djupt nere i gruvan. Räddningstjänst från 3 stationer bordades dit. Mannen uppgavs vara talbar när räddningstjänst och gruvpersonal påbörjade arbetet med att gräva i massorna. Vid klockan 00.25 hade personen grävts fram. De tog loss stenar för hand och han kunde krypa ut på egen hand efter midnatt, säger teamledaren på SOS Alarm. Mannen har förts till sjukhus i helikopter med oklart skadeläge.
Wow!
Dude!
Dude-delicious!
Doodly-day!
Didgeridoodly-doody! Wow!
Nej, men fan vad grymt jobbat bara.
Ja, verkligen. Vadå, för hand också? Jag tänkte att de hade dragit dit någon sån stor... Någon mackapär.
Någon mackapär?
Mackapär.
Rackamackapär.
Rackamackapär.
Rackamackapär. Vad håller vi på med?
Boom.
Pågår.
Vet du, på engelska så säger man från det ena till det andra. Mm. Så säger man inte, eller det kanske man säger, from one thing to another. Men då säger man ju, när man citerar någon som är gammal, då kan man välja att citera the late Linnea Wikblad.
Inte det död? Said.
Alltså, är det
lite osäker, men jag tror the late David Reed tror jag är den numera ej existerande.
Ja, är det så det? Då har jag missförstått hela grejen.
Du tänkte att det var den sena.
Ja, precis, att man delade upp så här.
Tidigt och sent.
Ja, för så här sa inte den unga David Reed. Typ han var helt dum i huvudet. Sen råkade han säga något smart där på sluttampen.
The late Elvis Presley sang.
Ja.
Jag tror att det är död.
Ja, då kanske det är så det. Men varför säger man the late? Vadå sena? Den sena?
Jag vet inte.
Den sena Elvis Presley?
Ja, jag vet inte.
Ska vi shama honom för att han liksom inte var en tidspassare?
Jag fattar inte skillnaden mellan framliden och avliden. För framliden säger man också ibland om döda.
Framliden?
Ja, vad fan? Och vad är framliden?
Liden.
P3. Sveriges Radio.
I en tid där rekordmånga unga lockas till golfbanorna så har de blivit 2 av Sveriges största golfprofiler på sociala medier. De är högljudda, de är glada och de utmanar den stereotypa golfaren. Välkommen hit Albin Östman och Elliot Sandström, även kända som Abbe Golf och Stimpen!
Vilken introduktion.
Ja, ska ni ha. Abbe Golf och Stimpen låter väldigt så, de kallar oss mods.
Ja.
Typ. Det alltså som 70-tal inte... Stockholm. Ja,
det är lite mods. För unga för det där.
Ja. Ja, men så här, gamla Stockholms smeknamn. Typ.
Ja, exakt. Ja, absolut.
Hur föddes de med namnen?
Abbe är ganska enkelt.
Mm. Ja, jag heter Albin, så Abbe det kom... Ja. Blev kallad Abbe av släkt och familj sen jag var typ 2 veckor gammal.
Och sen
så
håller du på med golf?
Ja.
Abbe golf.
Ja, det är alltså, rimligt om det
är mig. Så.
Nej, exakt.
Stimpen då? Den är lite mer...
Ja, Stimpen är lite mer invecklat och långdraget. Men alltså, det kortaste området på en green heter... alltså, det är Stimpen. Man mäter i stimp. Hur fort det rullar på green. Och jag har ju kort frisyr och jag har inget hår riktigt.
Mm.
Så det är lite kortklippt. Så folk frågar liksom, vad är det på Stimpen? Hur fort rullar det? Så därifrån kommer det.
Ah, okej. Okay. Ja. Abbe Golf och Stimpen.
Ja,
men ni gör en YouTube-kanal.
Yes.
Ni spelar YouTube-golf.
Yes.
Vad är det ni vill visa där?
Vi vill ju göra golf lite roligare, lite mer lättsamt och lite mer avslappnat.
För vad är fördomen menar ni då?
Ja, men det är att golf, i alla fall alltså när vi var små, så var det ju ganska liksom tystlåtet, det var ju ganska stelt liksom, så att det vi försöker göra är liksom att komma ut lite och ja, göra det mer avslappnat och bara ha roligt.
Visa att man kan ha kul på en golfbana liksom. Det behöver inte vara alltså gubbgolfen.
Ja,
gubbsporten liksom.
Nej.
Man kan ha kul.
Men jag för mig också så här, det finns ju den bilden. Sen så finns det också bilden av så här plufsiga företagsledare som åker runt med golfbil som det finns alkohol i.
Mm. Finns, ja. Det är ju trevligt.
Den är trevlig.
Den är rätt nice. Ja. Det sätter vi oss inte emot.
Plufsiga företagsledare.
Ja, exakt. Nej, men de som liksom, ja, men om man bara vill ut och spela golf och åka golfbil, det är ju många lite äldre som inte tycker att man ska få åka golfbil överhuvudtaget om man inte har så här medicinskt intyg.
Mm.
Och vi är mer så här, ja, men om man vill åka golfbil och dricka öl så gör det.
Mm.
Alltså, med, alltså, om man sitter bredvid, obviously.
Ja. Ta med en högtalare också. Liksom.
Det har ju liksom lite alltså en sån, det har ju en ja, men lite, det har ju en rikemans stämpel.
Mm.
Alltså, det känns som, det har mycket sådana, lite glåpord, så, moderat hockey, alltså
ja,
den grejen. Liksom.
Verkligen.
Upplever ni att den stereotypen liksom lever kvar? Eller är det också så? För jag ser framför mig så här, tanter och farbröder i liksom vita kläder och vit caps och pärlörhängen och ansiktslyft och lite dålig stämning.
Kvinnorna sitter kvar i någon slags golfvärldshus på något sätt och dricker alkohol.
Nej, jag ser,
och käkar räkmacka och de gubbarna ute på banan.
Ja, men jag ser också väldigt mycket så golftanter framför mig. Alltså sådana med liksom stort hår, pärlörhängen, läppstift som har runnit ut i rynkorna runt munnen. Så här.
Mm.
Hur mycket är det stereotyp och hur mycket stämmer det?
Alltså, det beror på vilken bana man är på. Mm. Är man på något av de här lite mer exklusiva, typ Ullna eller Bråhof, då finns det alltså verkligen kvar. Men är man på någon liksom lite mindre bana, lite lokalbana, så är det inte alls lika mycket längre, utan det är väldigt mycket ungdomar i shorts och t-shirts som är ute och spelar och lyssnar på musik. Så att...
men får man det då? Alltså, så här, finns det inte en sån känsla inom golfsporten att så här, det ska vara lite nivå ändå?
Nej, alltså... Nej, eller alltså vi går mot mer det här avslappnande. Alltså nu är det ju mer juniorer än någonsin som spelar golf, vilket vi strävar efter.
Men du var anti, Abbe. Anti-golf.
Anti-golf?
Ja.
Vad menar du med det?
Det står det här. Du var anti-golf i början, ja, Albin. Nej. Vad hände?
Ja, alltså när jag växte upp, då var jag jätte-anti-golf.
Alltså
morsan, farsan spelade.
Ja.
Då tyckte jag verkligen var så här gubbsport.
Mm-hmm.
Men sen när man började så insåg man att det är jäkligt kul. Alltså. Man kan ha jäkligt kul, det är med vänner, det är en sällskapssport. Och sen blev jag pro-golf.
Jag tycker bilen verkar rolig.
Golfbilen?
Ja.
Det är det bästa.
Men hur ofta får man tillgång till en sån?
Så betalar man så får du varje gång.
Ja, varje gång man betalar?
Ja.
Och vad kostar en sån då?
350 spänn.
I timmen?
Ja,
nej,
500. 500 för en runda. Så får du golfbil.
Oh.
Alltså hela rundan.
Ja.
Nice. Ja. Och så är man några stycken som går ihop. Och så
exakt. Delar man på två så är det värt.
Ah, okej. Okay. Ah, nice. Ja. Det här vill jag prata mer om. Alltså golf och hur vi gör det osköna skönt igen.
Exakt.
Make golf skönt igen.
Exakt.
Ja.
P3. Sveriges Radio.
Vi har Abbe Golf och Stimpen i studion, eller Albin Östman och Elliot Sandström, som de heter på passet. YouTube-golfare eller golf-youtubers. Vad är rimligt? Vad säger ni?
YouTube-golfare.
YouTube-golfare.
Det är någon som skriver: min fördom om golf är att det är en ursäkt för män att gå en promenad och prata känslor. Kan ni bekräfta eller dementera?
Dementera.
Vi pratar inte känslor, absolut.
Nej,
inte.
Absolut inga känslor på golfbanan.
Inga känslor, mer bara en dyr promenad och ha kul med polare.
Ah, okay.
Ja, för det är ju lite, det är ju, alltså min brorsa är precis den här målgruppen. Alltså ingen har golfat i min släkt, familj, bakgrund genom alla tider. Det har till och med raljerats lite kring golf i min familj. Så här. Och så börjar min bror helt plötsligt bara så här: nej, jag ska golfa i helgen. Mm. Och alla är så, okej. Alltså så. Och så har jag så här försökt, vad är det man behöver? Alltså det verkar så krånglig inkörsport. Du ska skaffa något kort. Och så ska du, eller vad krävs för att börja golfa?
Ja, alltså man behöver ju ha grönt kort. Och när vi började spela golf, typ 2010, första gångerna, då var det ju som att ta körkort i stort sett. Man fick hem teoriböcker, man var tvungen att ha liksom uppkörning med en tränare och sådär. Nu kan man göra online på halvtimme, timme.
Mm-hmm.
Så att nu är det mycket enklare.
Men det här, den här fördomen om att det är så här moderat hockey och dyrsport, det är för överklassen, gärda. Alltså så här, är det egentligen, allting kan ju vara hur dyrt man vill om man vill. Det går ju att hitta hur dyra saker som helst om man liksom vill. Men samtidigt så är det så dyrt egentligen. Jag menar, gå på hockey känns dyrare.
Ja, alltså nej. Golf är inte så dyrt som många tror. Alltså visst, första gången du ska köpa klubbor, ja men då får du lägga ut några tusen lappar. Men sen kan du ju ha de golfklubborna hur länge du vill. Sen om du vill ut och spela. I Sverige så är golfmedlemskap väldigt, väldigt billigt om man jämför med andra länder.
Och måste man köpa egna klubbor då?
Ja, det tycker jag.
Annars blir det inte kul. Det går, inte hyra
alltså, det går på några banor går det att hyra, okay. Men inte jättemånga.
Nej, okay. Det blir inte samma sak liksom. Man vill ha eget.
Vad har golfklubbar för liksom inställning till det ni gör? Alltså att ni liksom filmar och gör innehåll och så här. Alltså är det, tycker de att det är kul eller är det lite störande eller vad får ni för respons?
Alltså verkligen blandat. Jag skulle säga att de flesta banor är väldigt avslappnade, tycker att det är kul. Det är liksom, ja, men bra synlighet för dem att vi är där och spelar in på YouTube och sådär. Men många av de här lite mer exklusiva banorna, de tycker inte att det är kul att vi kommer dit och flamsar.
För vad är det ni gör då? Vad är det ni gör som ni vill, alltså så här, som gör golfen roligare då, enligt er?
Alltså, det är så lätt att vi tar med en kamera när vi spelar golf och filmar våran runda. Vi är oss själva, det är inte svårare än så.
Vad då är er själva till skillnad från de andra som golfar?
Nej, absolut inte, men det är liksom
men vi som personer är ganska flamsiga, ja, liksom, okay. Vi drar mycket skämt och vi tjoar och skimmar mycket. Vi kan riva av en liten dans på banan liksom.
Är det liksom, om ni skulle göra en stapel, alltså golf innehåll versus underhållning?
Jag skulle säga 50-50, ganska exakt. Det är liksom, i vissa videos är det fullt fokus på golfen, ganska liksom seriöst. I vissa videos är det helt tvärtom. Vi har spenderat 24 timmar på en golfbana där vi kampade i ett tält på rangen. Då är liksom inte fokuset på golfen i sig, utan på att vi där liksom gör något flamsigt så.
Får man det?
Om man får tillstånd av klubben.
Ja, exakt. Man får fråga om
lov. Fick ni det?
Det fick vi.
Ja, det fick vi.
Alltså det finns ingenting så tillfredsställande som, alltså alla har ju spelat brännboll i skolan. Det finns ju ingenting så tillfredsställande som när man får till en fullträff.
Exakt.
Alltså där någonstans måste ju alla kunna känna igen sig i golf. Ja. Alltså det måste väl vara samma sak där.
Ja, 100%. Det är som att det är det som är charmen lite med golf också, att jag kan stå 15 meter från flagg utanför green och sätta en chip.
Förstår ingenting liksom, av vad du säger?
Nej.
Inga ord förstår
jag. Men alltså så här, jag kan slå samma slag som de bästa golfarna i världen kan. Bara inte lika ofta liksom.
Inte lika ofta.
Det är väl den känslan, liksom, de slagen man jagar.
Det är tydligen då rekordmånga unga i Sverige som spelar golf. Och då undrar man ju så här, är det tack? För jag tycker att jag ser det. Alltså jag tycker att jag ser väldigt unga människor stå med sina, heter det golfbag, vid busshållplatser. Alltså ganska många. Och sen så kliva på bussen och åka bussen med den för att spela lite golf någonstans. Det tycker inte jag att jag såg för några år
sedan. Nej, men det var inte så för några år sedan heller. Alltså innan corona så var det ju knappt ungdomar som spelade golf. Och sen kom ju corona. Det var jättemånga i USA som började göra YouTube-videos. Vi började spela golf under corona. Började lägga ut massa på TikTok. Det var jättemånga
som började
spela.
Varför under corona? Varför att man var utomhus då?
Ja, liksom? Man fick typ inte göra någonting annat.
Nej.
Men golf fick man verkligen spela hur mycket man ville i stort sett. Så att det blev ju att alla bara spelade golf.
Men corona lagt åt sidan då? Hur stor del tycker ni ändå nu, om ni liksom lägger det ödmjuka också åt sidan, hur stor del är ni av den här trenden?
Alltså,
ärligt talat nu, jag inte Sverige, skit i det.
Nej, men det är såklart att man har en påverkan om man gör det vi gör, liksom håller på med YouTube. Men sen det har ju också mycket med att Ludvig Åberg blev het, svensken på PGA-touren, om ni känner till han. Han har också bidragit väldigt mycket, men det jag tror är en, ja, bara YouTube golf generellt har hjälpt väldigt mycket liksom.
Men alltså, det måste ni ändå också hålla med om, att så här, att spela golf, jag kan ändå förstå så här, tjusningen i det, även fast jag inte har fastnat för det eller ens gett ett försök. Men även ni som är liksom, tycker det är fruktansvärt roligt att spela golf, måste väl hålla med om att det är, finns inget värre än att titta på.
Väldigt blandat. Jag tittar inte jättemycket golf. Nej. På alltså PGA-touren.
Det är ju inte kul att se.
Det går ju
se.
För långsamt.
Ja.
Det tar ju liksom, de spelar 6 timmars runder.
Ja.
Och så är det lite klippningar. De slår liksom väldigt bra golfslag. Mm. Och sen så slår de bra puttar. Sen går de vidare. Det är inte skitkul.
Nej, så
det,
man kanske inte ska liksom luras av att det är tråkigt att titta på.
Nej, exakt. Nej. Utan det är roligare att kolla på YouTube-golf där det tjoas och skimmas och liksom bråkas lite. Vi kan ställa oss och tjafsa på banan. Liksom, sådana grejer. Ja. Dissa varandra lite. Det är ju roligare än de här tråkiga proffsen.
Vi kan väl prata lite oskrivna regler?
Ja, det kan vi.
P3. Sveriges Radio.
Jag tycker att vi har Abbe Golf och Stimpen i studion, alltså YouTube-golfare, stor kanal. Och jag tycker att vara på en golfbana känns för mig lite grann som att vara på typ så Nobelmiddagen. Alltså att det är så, jag vet inte hur man ska vara här. Mm. Alltså att det finns mycket oskrivna regler, gamla traditioner. Alltså stöter ni på det? Finns det oskrivna regler?
Ja,
det finns massor.
Det finns det, ja. Verkligen.
Alltså det vanligaste är att man ska ha krage, du ska ha liksom lite fin, mer finklädd.
Långbyxor
behövde man alltid ha. Man fick inte ha shorts förut, mm-hmm. förr i tiden. Mm-hmm. Men nu, ja, nu för tiden är det inte så. Alltså det är det vi pushar på väldigt mycket också. Alltså att du behöver inte ha krage. Gå ut i shorts och t-shirt på kvällen, spela din runda. Liksom
det är ingen som säger någonting.
Nej det ska inte vara någon som säger. Det händer dock. Alltså ja. Det kommer, ja men någon så här Göran kommer och bara sätt på dig långbyxor.
Mm. Ja. Vad säger ni då?
Nej, jag vill ha shorts. Det är varmt ute liksom. Du kan ha dina långbyxor så har mina shorts.
Finns det någon tradition av, för jag tänker på den ofrivilliga golfaren, sällskapsresan. Mm. Alltså den här skotska, liksom att ha typ så, vad heter det, liksom äppelknyckarbyxor, gubbkeps, typ tweed, kavaj. Mm. Finns det sådana golfare på svenska banan?
Absolut, men det kallas hickory. Aha. Och då, det är liksom deras grej att de går ut med klubbor från typ 40-talet och har på sig exakt såna kläder och kör lite så här traditionsgolf. Mm. Ja. Men det är liksom ingen som skulle göra det i vanliga fall på en söndag klockan 10, det händer ju aldrig. Okay.
Vad skulle du säga här liksom den jobbiga eller den oskrivna regeln som du är så här, nej men det där köper jag inte, det skulle jag nog aldrig göra.
Alltså dels är det här med krage. Alltså jag älskar att spela i t-shirt, men sen det här med alltså folk brukar säga att man måste vara tyst på golfbanan, att det ska vara så här, det ska vara tyst och lugnt, men alltså ta med en högtalare, spela lite musik.
Men det måste ni ha stött på, då måste ni ha stött på patrull när
jag
gjort det.
Ja, 100%.
Och vad händer då?
Då sänker man volymen med 2 steg och sen fortsätter man.
Men blir de aggressiva?
Nej, alltså ibland kanske, men det är inte
ja. Får ni liksom uppskattande ord också från liksom old school golfare att det är så här, fan kul grabbar,
ja,
att
det ni... händer, ja. Men inte jätteofta. Nej. Men alltså man blir lite snopen ibland, man kommer in på en golfbana så är det någon så här pensionär som bara, nej vi kollar alltid era videos, ni är så roliga liksom. Man är så, oh, ja, spännande.
Mysigt.
Ja, verkligen.
Har ni liksom, för det finns ju mycket sådana stereotypbilder av golf som intresse, alltså typ att man är så en vd som står och puttar på kontoret medan sekreteraren är ute och köper present till frugan typ. Alltså den viben. Är ni sådana som har liksom en sån liten putt grej på toaletten eller liksom står och puttar hemma i vardagsrummet?
Alltså man har ju haft puttmatta hemma.
Det har man haft.
Absolut. Ja, ja. Men jag skulle inte säga att jag har en puttmatta på kontoret och står och tränar liksom regelbundet.
Men är själva golfstilen redan så pass kristalliserad så det går inte att göra så mycket med den? Om man tittar på typ Happy Gilmore där han liksom slår mycket längre på grund av att han kommer från hockeyvärlden. Mm. Har ni testat er på liksom att försöka tulla på den så att säga?
Jag vet inte riktigt, inte så kanske, men det hände ju mycket med golf typ när Tiger Woods kom ut. Han slog ju alltså mycket mycket längre än alla andra. Mm-hmm. Då var det liksom de som var proffs innan, det var ju så här Arnold Palmer och Jack Nicklaus som rökte cigarrer och drack whisky innan rundan. Och sen han började ju gymma, han var liksom den första som gick till gymmet. Mm-hmm. Så han slog ju mycket mycket längre än alla andra och var mycket mer sportig, så att
började ta det på allvar.
Liksom. Ja, han tog det på allvar sätt. Och nu alltså du ser ju inte en enda golfare som dricker alkohol i stort sett.
Vad är det ni vill med det ni gör nu? Vad är det ni vill? Är det bara att locka en ny generation till golfbanan? Eller är det att liksom ändra kulturen på golfbanan?
Nej, alltså jag skulle säga locka mest juniorer till att börja testa golf. Liksom. Mm. För det är jäkligt kul och ja, det har hjälpt, eller ja, det har varit stor del av våran uppväxt nu på senaste år och vi vill bara visa att det är inte den här gubbsporten längre.
Exakt.
Vem är drömgolfpartner? Alltså drömperson att golfa med?
Alltså jag skulle säga Tiger Woods, men inte på senare dagar utan kanske för några år sedan hur han var då. Men
alltså när shit hit the fan menar du?
Alltså innan det.
Ja, okej.
Alltså prime Tiger Woods.
Ah, okay.
Det hade varit något kul att se. Ja. Eller Ludvig Åberg.
Ni smörjer väl in er gossar med solskyddsfaktor.
Ja, det har hänt. Absolut.
Det är jätteviktigt.
Ja. Abbe, önskegolfare.
Jag måste nog säga Ludvig Åberg.
Annika Sörenstam inte?
Jo,
det hade också varit kul.
Hon är riktigt.
Jag ville bara säga en tjej.
Ja,
nej, just det.
För jag är väldigt duktig
bästa
på det.
Bästa damgolfaren genom alla tider. Ja.
Säg en till damgolfare.
Pia Johansson.
Ja, hon är också
komiker.
Vass.
Komiker men också bra på golf. Ingen aning. Jag kan bara en.
Nej,
okay. Abbe Golf och Stinsen, var roligt att vara träffa er. Hej då.
Hej då. Tack.
P3, Sveriges Radio.
Titta på ett fasansfullt klipp. Här dör mannen i rulltrappan. Ingen hjälper till. Har du sett där?
Nej, det vill jag nog inte se.
Otroligt otäckt. Det är en man då, det här är i Boston i USA. Mm. Det är en man då som precis i slutet på rulltrappan, det är en övervakningsfilm, snubblar till och ramlar. Och det ser ut då som att han fastnar, alltså att hans kläder liksom följer med och åker in i systemet på något sätt. Och han hinner då alltså ligga där i, är det, jag tror att det stod 22 minuter.
Oj.
Alltså ett dussintal personer bara går förbi innan någon till slut då kommer till undsättning. Och han tas då till sjukhus där han ligger i någon sorts koma i typ 10 dagar och sen avlider av skadorna. Men det kan inte jag riktigt förstå hur man kan gå förbi. Alltså hur kan man det? Hur kan så många göra det?
Nej, alltså det är ju,
jag tycker nästan att det är tvärtom. Alltså så här, i Stockholm, när någonting händer, alltså någon har ramlat, någon tant har snubblat eller någon har svimmat, eller det händer ju ibland att så. Då tycker jag nästan att det är lite så här, okej, hur många kockar ska vi vara här nu?
Ja.
Alltså så, att man liksom, alla på perrongen behöver inte göra det här.
Nu är vi en
grupp här som löser situationen.
Ja.
Det är snarare så att man känner när man går förbi ett sånt, här är det ett gäng som hjälper en tant.
Ja.
Att man är så här, du vet att man vill signalera att jag skulle stanna, men jag ser att ni har det under kontroll.
Mm.
Behöver ni mer hjälp? Nej, okej, bra. Mm. Lycka till, krya på dig, lalalala.
Mm.
Hur är det möjligt att han kan ligga så länge?
Alltså det vidriga är mer utspritt i samhället än vad man tror. Tyvärr så är det så.
Dåliga nyheter tycker jag.
Ja, det är väldigt, väldigt dåliga nyheter.
Mm.
Och jag vet inte vad vi ska kalla det förutom att det är något vidrighetssyndrom eller någonting sånt där. Jag vet inte om det är en modernitet, men samtidigt har vi sett vidrigheter tidigare genom historien.
Mm.
Men just det här med, alltså det här, det är väl samma sorts människor som på något sätt, så här, är det någon som blir misshandlad eller slagen eller någonting sådär? Det är, så här, det är fler som är framme med mobilkameran än det är så här, mord som sprids på grund av att någon förbipasserande har sett det. Och det kommer upp på sociala medier. Och,
eller olycks, vad heter det, bilolycksköer.
Bilolycksköer, folk tar fram mobilen. Alltså så här,
ska titta
det,
då?
Det är, något, det är något så extremt vidrigt som jag inte kan relatera till. Och samtidigt så är det också så pass utspritt. Det förvånar mig att ett sånt vidrigt beteende som jag inte kan relatera till är så utspritt. Förstår du?
Ja.
För att det är någonting som ska vara väldigt nischat, som att man ska knappt stöta på det.
Ja.
Det ska vara ett främmande beteende som man är så här, för jag som människa, jag kan relatera till mycket så här, jag kan relatera till folk som mördar någon annan.
Mm.
Det kan jag relatera till. Alltså det är inte för att det ligger nära mig, men jag kan se att det finns situationer som kan uppstå som jag också kan göra det. Förstår du? Jag har det i mig.
Du har mod i dig.
Ja, eller fruktansvärda så här, stölder eller någonting sånt. Det finns i mig.
Ja.
Jag har det.
Du har det i dig.
Men sen det här, och det är ju vidriga beteenden.
Mm.
Fruktansvärda beteenden. Alltså när det mörkaste är från människan. Men sen så finns det såna här vidriga beteenden.
Mm.
Alltså som,
för du kan ändå relatera till känslan av att så här, om någon har gjort mitt barn jätteilla och jag ser det och i impulsen av vrede så kan jag förstå att känslan du ska dö existerar i en människa.
Men sen så finns det liksom så pass nischade vidrigheter som våldtäkt eller gruppvåldtäkt eller såna där eller
och det har jag i mig.
Eller barn eller någonting med barn.
Uh-huh.
Att det är liksom så här, det här är så främmande och därför så ska det finnas, det ska vara så extremt sällsynt, vilket det ändå är. Och det är saker jag inte kan relatera till. Här är ett sånt vidrigt ett beteende så pass utspritt. Det ska det inte vara. Det här ska vara någonting som är väldigt, väldigt nischat och litet.
Mm.
Men sen så ser man det. Det är det vanligaste som finns tydligen, det här vidriga beteendet.
Ja. Jag tycker att det kan vara svårt ibland när man ser någon som är väldigt påverkad.
Mm.
Alltså av droger.
Mm.
Då tycker jag att det kan vara svårt ibland att veta så här, är det här en situation där en person behöver hjälp?
Mm.
Eller är det någon som mår toppen?
Ja, ah, just det.
Och
toppen
då,
är det hjälp? Vet
då
inte.
Kanske jag vanligtvis väljer toppen.
Just det, och filmar.
Och filmar det.
Och filmar av,
och lägger
ut
på TikTok.
Och sen så någon lite rolig syrlig text.
Nej, det var verkligen, alltså vilket jävla öde.
Mm.
Usch.
P3, Sveriges Radio.
Finland har väl misskött sig va?
Ja, alltså på grova vis.
Mm.
Ett.
Först NATO.
Först NATO.
Mm.
Vi har varit fitta mot dem jättemycket historiskt, men det hör inte hit. Först NATO, att de lämnade oss i sticket där ett tag. Sen har de mage att 2026 i ett, inte vinna Eurovision med den banger-låten.
Mm.
Två.
Svagt.
Svagt.
Kommer inte ens tvåa, va?
Nej.
Nej.
Jag är dålig på det här med poäng och statistik.
Fan, men att Israel kom två, eller?
Ja, precis. Mm. Sen har de också mage då att ge oss 6 poäng.
Alltså inte ens, inte tolvan.
Vad gav vi dem?
Inte tian, inte åttan.
Vad gav vi dem?
6, jag vet inte, gav vi dem 12?
Vi gav dem 12.
Vi gav dem 12.
Vi gav dem 12 poäng.
Alltså inte ens en topplåt då, enligt resultaten.
Nej. 6 poäng fick vi.
Men hur kan de ha gjort så? För vad gav Norge och Danmark oss?
Undrar om inte vi gav fick 12 av Norge. Ja. Vi fick någon 12.
Ja.
Men jag minns inte exakt.
Mm-hmm.
Nej, det är bara helt jävla katastrofalt. Däremot så var ju
0 från juryn. Från den finska juryn. 0.
0. Okej. Okej.
6 från folket.
Okej.
Okej. Okay. Okay. Alltså, vad är det här nu då?
Okej.
Okay. Första landet som skapar, startar militärt krig mot en annan NATO-allierad.
Verkligen. Okay. Fasansfullt. Men det piggade upp att Lordi var med i ett sånt där. Eurovision firade ju 70 år i år.
Mm.
Och då hade de ett sånt medley. Och då var Lordi där och sjöng Kisses for me, save all your kisses from me. Det tyckte jag piggade upp.
Mm-hmm. Jag vet inte vad det är för låt.
Nej,
men det är väl inte
vet inte så mycket.
Trallväl, nej, det gör jag inte. Men då har vi, ska vi säga då att...
Vi gav då Finland 12 och 12. Alltså både publik och juryröster.
Ja, de tar vi tillbaka nu.
Ja.
Det är ju skitsamma. I vilket fall.
Ja.
För att de blev ändå inte topplacerade. Nej. Så det
men
var ju liksom inte...
Alltså 0 av juryn och 6 av folket.
P3. Sveriges Radio.